Jag heter Erik Skylt.
Och jag heter Per Johansson.
Och det här är vår nya poddserie, Det sista mysteriet. En fristående fortsättning på vår podd Myter och mysterier. Och precis som förut är vi helt beroende av er som lyssnar för att kunna göra de här programmen.
Vi har tidigare använt oss av Patreon och Swish, men från och med nu har vi övergått till enbart Swish. Du som stöttar oss, vare sig bidraget är litet eller stort, ger oss möjlighet att göra ytterligare ett avsnitt helt fritt från både annonsörer och finansiärer.
Det är helt enkelt du som gör det möjligt för oss att producera ännu ett avsnitt i serien. Vårt Swish-nummer är 123-565-3803. Det är en av mänsklighetens största frågor. Kanske den största av dem alla. Vad händer när vi dör? Finns det någon fortsättning eller blir det bara svart? Svaret kanske alltid kommer vara dolt i dödens dimmor. Men det finns märkliga vittnesmål som i alla fall antyder att döden är ett större mysterium än vad många i vår tid tror. Det handlar om de som varit nära döden, men sen kommit tillbaka. Det är ljuset i tunneln. Det är en känsla av djup frid. Och det är livsförändringen som sen brukar inträffa. Jag är inte längre rädd. Dagens avsnitt har rubriken Nära döden. Jag hörde ett inslag på radion för, ja, det är väl någon vecka sedan nu. Det var i P1 Morgon, morgonprogrammet i P1. Jag brukar inte lyssna på P1 så mycket om morgnarna. Jag är ju en P2-lyssnare då, i och med att jag också gör program i P2. Men det här var någonting som fick mig att spetsa öronen lite grann. För det var nämligen ett inslag som handlade om såna här så kallade nära döden upplevelser. Och inbjuden till studion var en man som heter Hans Singmark, och han är då överläkare i intern och lungmedicin vid Hallands sjukhus. Han hade gjort någon typ av mindre studie på just nära döden upplevelser, alltså personer som han i sin yrkesutövning som läkare hade träffat på, och sen så hade han efteråt gjort intervjuer med dem. Och det här hade då lett fram till den här rapporten som beskrev en handfull nära döden upplevelser. Och det var lite gulligt nästan att höra de här. Alltså programledaren verkade, han var inte jättekritisk, men han liksom visste inte riktigt vad han skulle säga när de här berättelserna presenterades. Och läkaren själv var så där, ja, han hade hållit på med det här några år sedan och blivit rätt övertygad om att det här hade något viktigt att säga. Men han var också lite så där tafatt kring, ja, men vad är det här och hur ska vi tolka det här? Finns det bevis på att döden inte är slutet? Vad ska vi göra med hela saken? Och till innehållet skulle jag väl säga att det kanske inte framkom så mycket nytt i just det här inslaget. Och jag menar, vi är säkert ganska många som har följt det här ämnet under en lång tid. Och då känner man igen berättelsen om, här handlar det framförallt om hjärtstillestånd då. Man får ett hjärtstopp, och under den tiden, som ofta en kort tid, någon minut, då hjärtat står stilla, så har väldigt många då, enligt den här rapporten. Jag tror de nämner 1 av 5 har ändå sån här nära döden upplevelse. Och i det här inslaget på radion så läkaren har redogjort för ungefär hur det här gick till, att många upplevde att de först kände stort lugn, och sen så fanns också det här ljuset som många vittnat om. Det finns någon typ av tunnel. Det är också att det var några av de som deltog i studion som då sett sitt liv i repris. Ganska detaljerat. Så att när de vaknar upp och får reda på att de bara varit borta under kanske 1 eller 2 minuter, så blir de väldigt förvånade. För det känns som att de har gått igenom hela sitt liv då. De har återupplevt det på något märkligt sätt. Och sen då så vittnar de här personerna i studion om den. De vittnar om någonting som många som har varit med om en nära döden upplevelse vittnar om, och det är att rädslan för döden efter det här är i princip borta. Det är en enorm förändring. Och det spelar då ingen roll om man tidigare har trott på såna här saker, om man varit religiös eller andligt intresserad, utan det verkar gälla för de flesta att det är någonting med dödsskräcken som försvinner. Och inte bara det, utan många av de här tillfrågade säger då att nej, men jag tror inte längre döden i slutet. Jag tror att det finns någonting mer. Och som sagt, det här är forskning som kanske inte, den är inte ny internationellt. Men det var någonting i tilltalet till det här radioinslaget som ändå var att nej, men vänta här nu, det här är någonting nytt. Alltså det, jag kan tänka mig om det här hade hörts för, eller sänds för 10 år sedan, så hade då programledaren varit mycket mer kritisk. Men nu var han lite frågande så här. Ja, du, sa han till läkaren, vad ska vi göra med den här informationen? Ja, svarade han då, Hans Singmark. Det viktiga är att visa att det här finns. Så att människor som i vården är med om det här, vilket då är ganska vanligt, de ska inte direkt bli misstrodda, vilket tidigare då ofta har hänt, utan de ska få berätta om det här, och de här berättelserna måste tas tillvara på. Och sen vad det här är då, alltså det kunde ju ingen i det här inslaget förstås besvara.
Nej, det är klart. Han skrev ju en artikel också, han Singmark, som jag tittar lite på. Min spontana reaktion var ju liksom, innan jag hade tänkt så mycket egentligen, var att jaha, det enda intressanta med det här var väl att det togs upp, och hur det togs upp i P1 Morgon, som kanske säger någonting om tidsandan, tänkte jag.
Ja,
att överhuvudtaget förekommer det i ett sånt forum nu. För som du säger så har det ju inte varit återkommande precis under väldigt lång tid. Sen själva fenomenet som sådant, den här sortens upplevelser som sådana, är ju, som du också har påpekat, inget nytt. Jag kommer ihåg, jag har börjat läsa om det här någon gång på 70-talet. Det kom en bok av en man som hette, om jag minns rätt nu, Raymond Moody. Jag har glömt namnet på boken, men den kommer jag ihåg att jag läste. Det var ju en lång uppräkning av en massa sådana här erfarenheter, så kallade nära döden upplevelser. Och det begreppet tror jag kanske myntades då någon gång också. Just det här NDE förkortat då. Near death experiences på engelska. Sen det intressanta, det jag tyckte var i och för sig lite, jag vet inte vad man ska kalla det bästa någonting i den stilen av vad som framfördes av han läkaren, det var väl det här att han kastade fram, eller föreslog, att det vore väl bra om, eftersom det här händer då och då och över tid ganska ofta, kan jag tänka mig, på ett sjukhus, så är det väl en, vore det väl bra om man så att säga erkände att sånt här händer och att man inte behöver att de som patienter då som är med om det här och kanske vill berätta eller kanske spontant börja säga någonting när de har vaknat till och klarnat lite i huvudet börja berätta någonting, att de inte liksom avfärdas eller blir misstrodda eller möts av någon sorts argument eller, eller som jag kan tänka mig händer ibland. Det, det tycker jag väl var väldigt bra att han, han sa det, att, att man så att säga normaliserar det utan och egentligen, och det tror jag också är viktigt, att man inte då egentligen bryr sig om vem man än är som är kring det här, då vare sig en anhörig eller personal eller, eller vän eller någonting, att man inte kommer med en massa. Och kanske personen själv också, att man inte omedelbart kommer med massa försök till förklaringar och kategoriserar och säger vad det är och så vidare. Alltså att man framför någon sorts egentligen metafysisk teori om vad det är frågan om eller ontologisk, vad man vill. Jag tror det är ganska väsentligt också att liksom stanna ganska tätt intill innebörden i själva upplevelsen och dess konsekvenser utan att nödvändigtvis fästa överdriven vikt vid att förklara det eller sätta in det i något sammanhang, även om jag av alla som är så filosofisk naturligtvis inte kan låta bli att fundera på det så också, men att värdesätta själva erfarenheten och dess konsekvenser, att sätta det i centrum, vilket jag tyckte han gjorde, känns bra för mig faktiskt.
Någonting som det här ledde till också i mitt fall var att jag började minnas en sak, och det är att jag hade en programserie som hette just Livet och döden. Den gick i P1, det är ju 15 år sedan nu, så det är ganska länge sedan. Och där hade vi ett avsnitt som handlade om, ja, det handlade just om nära döden upplevelser och jag intervjuade två personer som hade haft varsin nära döden upplevelse. Och jag kom nu att tänka på vilket enormt intryck det här gjorde på mig. Mm. Alltså de här två personerna och deras berättelser. För att, ja men hur ska jag förklara det här? Alltså du vet ju att jag är en sökande människa och vi har pratat mycket om att jo men visst, i mitt fall att när jag var barn var jag väldigt rädd för döden. Jag hade ingen att prata med. Och sen så på långa, snåriga vägar kan jag väl idag säga att nej, men jag är inte lika rädd för döden. Jag har någon typ av tro, skulle man kunna säga, att det finns någonting mer. Men det där är ju ganska bräckliga saker på något sätt. Och det händer att jag tvivlar på min säkerhet eller på min trygghet här inför döden. Och så kommer den här gamla dödsskräcken tillbaka. Men det här, alltså mitt möte med de här två personerna som var helt två vanliga, väldigt nyktra. Båda hade jobbat inom sjukvården så att de visste liksom vad de talade om. Och det var inte bara det att de lät trovärdiga i sina historier utan de uppvisade också någon typ av absolut lugn inför döden. Och det, alltså jag skulle inte säga att det förändrade mitt liv, de här mötena, men lite grann gjorde nog det, för att det var som att någon, en del av min så där djupt liggande dödsskräck, den här som är så djupt nere i det omedvetna att man nästan inte får fatt på den, den liksom försvann. Det var en sån helande upplevelse att prata med de här två personerna om deras nära döden upplevelser. Och det kan ju låta lite, jag vet inte hur du tolkar det, men ibland kan jag tycka att det är lite futtigt. Jag som håller på och tror så mycket på massa olika saker och är så begeistrad över det. Att ja, det behövdes liksom lite så här konkreta bevis för att jag riktigt skulle bli lugn. Men det, varför inte?
Det är inte ett dugg konstigt, tycker jag. Det här du sa om att när du intervjuade dem, att du märkte på dem i deras utstrålning att det var verkligen något som hade hänt. Och de manifesterade liksom en typ av lugn inför tanken på döden som man kanske bara kan ha. Eller jag ska säga det starkare faktiskt, som jag är säker på att man bara kan ha om man har varit med om någonting som gör att man kan känna att tillvaron är större än det egocentriska materiella livet. Det, att det gör intryck tycker jag inte är konstigt. Så att det, sen gör det naturligtvis större intryck om man är med om någonting sånt själv. Det är ingenting slår ju den direkta egna erfarenheten, oavsett vad saken gäller. Jag tror jag kan säga för min del att jag var nog också, liksom du och liksom säkert alla, upp till en viss ålder också rädd för döden. Jag hade mitt sätt att hantera det, skulle jag kanske kunna säga i backspegeln, helt omedvetet, var att hålla på med giftormar och så att säga bemästra. För, alltså, det är ju väldigt speciellt att hålla på med giftormar. För att man vet hela tiden att blir man biten så är det inte helt omöjligt att man dör. Ja. Så man är ju bokstavligen fysiskt, konkret nära döden i det läget faktiskt. Och därför blir den här liksom kunskapen i hur man beter sig då, lära känna ormarna och vad de har för vanor och hur man hanterar dem, blir ju liksom ett sätt att bemästra döden egentligen, väldigt konkret. Och det, samma sak skulle man kunna säga om alla andra som sysslar med livsfarliga saker. Eller potentiellt livsfarliga saker. Det hände ju aldrig med någonting. Så att det var ju på ett sätt inte bokstavligen livsfarligt, bara man visste någorlunda vad man höll på med. Men det var ju potentiellt definitivt livsfarligt. Och så är det ju många med många farliga eller riskabla sporter också. Är ju potentiellt livsfarliga. Och det är väl också ett sätt att bemästra döden. Jag klarade det. Jag överlevde den här gången också. Vad var det nu är för någonting man håller på med. Så, men sen vad som hände för mig, det var att jag var med om en väldigt egendomlig upplevelse som jag har berättat om i något program för länge sedan. Jag tänker inte dra det en gång till, men den innebar i alla fall att jag fullständigt direkt upplevelsemässigt, erfarenhetsmässigt blev varse och efter det visste att den här begränsade synen på livet som innebär att man tror att man är identisk med en materiell kropp som har en viss livstid och så är det inget mer med det. Att det gick inte att upprätthålla den inlärda uppfattningen skulle man nästan kunna säga efter det. Så efter det, och det, anledningen till att jag sätter det i samband det här med giftormarna, det är att efter det så slutar jag hålla på med ormar. Mm. Efter den upplevelsen. Så jag tror att det slår mig delvis nästan nu när vi pratar detta, att jag tror att det finns ett samband där. För att det var någonting med att vara nära döden och förhålla sig till döden och vara rädd för döden och klara av och överleva fast man höll på med farliga ormar. Det var någonting med det som förmodligen hade någon sorts, förutom att jag hade ett genuint vetenskapligt liksom, och estetiskt intresse för djuren. Det var, så att det var liksom inte, jag vill inte att det ska framstå som om det hade någon sorts dödsskräckshanterings självändamål. Så var det inte alls. Men det var ju en bisak var ju ändå det, menar jag. Och det som gör det intressant nu när jag tänker på det är det där att den Att jag tappade intresse. Det måste ändå ha varit ganska drivande ändå, helt undermedvetet. För jag tappade faktiskt intresse för att hålla på med ormar, i alla fall på det viset. Mm. Så nära efter det. Efter den här upplevelsen jag hade. Och sen dess har jag inte ens tänkt på döden överhuvudtaget. Jag har sen dess känt mig helt övertygad om att vi lever i flera dimensioner. Och att egentligen det enda som händer när kroppen dör är att man övergår i någon annan dimension. Om man nu ska kalla det dimension, det blir på bättre. Så, och jag tror kanske det är det som händer med de här människorna också som är med om så kallad nära döden upplevelse. Att vad som händer är att de tillfälligt så att säga kopplas bort från kroppen. Medvetande kopplad ur så att säga, fast det försvinner inte, utan det blir plötsligt varse då i det läget en annan dimension av tillvaro helt enkelt, som har funnits där hela tiden garanterat, men som man normalt sett inte är medveten om eller vet hur man kan vistas i egentligen.
Någonting som slog mig när jag hörde det här, det var ju att i och med att det är så vanligt. Alltså läkaren sa då att det var en av fem som hade den här upplevelsen. Och då handlade det just om hjärtstopp då. Så att, Och sen så får man igång. Det är personer som oftast, de är redan liksom på sjukhus. Och så stannar hjärtat av någon anledning. Och så får man igång det igen. Det där är vi hyfsat bra på idag, gissar jag, jämfört med förr i tiden. Men det här måste ju ha hänt. För länge sedan också. Så att de här erfarenheterna, de måste ju varit ganska vanliga förr i tiden också. Och det måste ju varit en källa till kunskap. Alltså förstår du, det måste ju varit att människor, särskilt i en tid då man är mer intresserad av, vad ska man säga, andliga dimensioner. Alltså det måste ju varit ett sätt för tidigare kulturer att utforska dödens mysterium. Att på något sätt, alltså det går kanske till och med att skapa situationer där du befinner dig nära döden.
Ja, men
och sen
det,
så återvänder
det gör
du.
Det gör det ju. Och det är många olika traditioner eller, där det är... förekommer inom och i olika skepnader och med olika vad ska man säga verbala modeller eller det är fel ord egentligen, men alltså olika sätt att tala om det och begreppsliggöra det, vad det är frågan om och vad det handlar om och vad det går ut på. Det varierar ju från tradition till tradition, även om man kan se djupliggande gemensamma drag, men så det som är speciellt. Det som gör att i vårt samhälle idag, det moderna samhället liksom och sen 1800-talet någon gång och framåt i väst, är ju det som gör det speciellt är ju att vi har indoktrinerats i en verklighetsuppfattning som helt enkelt inte stämmer med verkligheten och tro på den. Så vad som händer när man, de människor som är med om sånt här, någon som kanske innan har varit helt liksom genomindoktrinerade i den vanliga västerländska materialistiska uppfattningen om livet och dess korthet och slut. Och med om sånt här, så man liksom, de kan ju inte säga till sig själva, nej, det här var jag inte med om. Jag inbillar mig bara. Utan de var ju faktiskt med om det. Och så har det den här konsekvensen också för många i alla fall, att de får någon sorts frid i relation till döden som de inte har varit mäktiga innan alls. Det som gör det speciellt i vår kultur är ju att vi har förnekat det överallt annars. Så därför framstår såna här nära döden upplevelser som någon sorts egen kategori som man kan skriva böcker om och så vidare. Men egentligen skulle jag säga att är det inte någon egen kategori alls, utan det är bara i andra kulturer då där man har varit medveten om det här och odlat kunskap om detta, så har man ju inte sett nära döden upplevelser i den mån den har förekommit på något liknande sätt som det beskrivs idag nu då. Som något särskilt, det tror jag inte man har gjort. Utan något som ganska självklart. Jaha, du dog men du kom tillbaka. Ja, men du...
ja, det kanske då så där stammens shaman när man får höra en sån nära döden upplevelse.
Alltså genuina shamanutvecklingen, det jag har läst om det i alla fall innebär ju i princip att den blivande shamanen genomgår en sorts avsiktligt framkallad, förmodligen ofta av någon lärare då, som genomgår en upplevelse som är i princip en för avsiktligt framkallad nära döden upplevelse av oerhörd intensitet med en massa andra inslag också som inte man kan se i alla såna här spontana nära döden upplevelser. Sen jag har läst det ganska många sådana beskrivningar och det är ju faktiskt något som kanske inte alla vet eller är att det finns i modern tid, alltså nära döden upplevelser som inte är dugg behagliga utan det är skräckenjagande och de har ju så att säga inte kommit i frid av den upplevelsen då, tvärtom nästan. Så det är ju intressant va?
Det där är intressant för att det sa ju den här läkaren i radioinslaget, han fick den frågan och då sa han, men de jag har tittat på, de flesta verkade känna en frid och betrakta den här upplevelsen som någonting väldigt, väldigt positivt. Men sen så läste jag, jag råkade då prenumerera på den kristna dagstidningen Dagen som kommer till mig varje fredag. Och de visade sig att de också intervjuat den här läkaren. Och sen så har de spunnit vidare då i och med att den har ett sånt... De skriver inte bara om kristna saker, men de är väl lite extra intresserade av såna här saker. Och då var det en sjukhuspräst faktiskt som blev intervjuad om de här frågorna. Och då sa han att jo, alltså det här hör jag ofta, men det vi ska komma ihåg. Och då nämnde han precis det där du var inne på. Det är att vi får inte ha en schablonartad syn på det här som bara positivt, utan det finns de som har en nära döden upplevelse som upplever den som väldigt mörk. Och faktiskt traumatiserande. Och då blev jag lite rädd där. Nej, tänker jag då. Jag var ju så trygg i den här förvissningen då att det här är bara någonting, alltså det väntar en djup frid på andra sidan.
Ja, det där har man ju också varit medveten om i traditionellt andliga kulturer, att det är två dubbelsidigt det här, eller rättare sagt mångfacetterat, att det är många olika saker som kan hända. Och sen tror jag att det är bra att ha i bakhuvudet när man talar om det här och försöker kategorisera det lite grann på något sätt och hitta möjliga sätt och göra någon sorts rimlig metafysisk uppfattning av det hela. Det är viktigt, tror jag, att ha i bakhuvudet att det är ju ingen som det är ju ingen slump att man, det är bra egentligen att man kallar det nära döden upplevelse nu då i modern tid. För att det är ju precis vad det är. De här personerna har ju faktiskt inte dött.
Nej.
Så att vad som faktiskt händer när man faktiskt har dött, det är det ju ingen som vet egentligen då. Och det gäller ju, nu kanske man, det kanske inte alla som håller med om det här, va? Men egentligen borde ju det gälla även, om vi tar som exempel tibetansk buddhism, finns det ju vissa skolor som ägnar sig mycket åt detta. Och det finns ju den här kända tibetanska dödsboken som beskriver genom där väldigt långt gångna meditatörer har utforskat de olika stadierna, sägs det då, som man går igenom när man lämnar kroppen. Och det har ju de förmodligen då utforskat genom att själva lämna kroppen rent avsiktligt genom olika meditationstekniker och discipliner. Det är väldigt avancerat. Jag ska inte säga att jag är en expert på det, verkligen inte. Men jag har läst tillräckligt om det i alla fall för att ha någon sorts hum om vad det kan vara frågan om. Men de beskriver ju då olika stadier eller prövningar egentligen som man går igenom då, med olika tillstånd. Och beroende på hur långt man kommer, så att säga, den där serien prövningar avgör då hur ens nästa inkarnation blir. Så jag kommer inte ihåg hur många stadier de egentligen räknar med, men låt oss säga, jag bara drar till mig nu då för resonemangets skull, låt oss säga att det är 5 stadier. Om du går igenom alla 5 stadierna utan att drabbas av någon passion, så att säga, vare sig en positiv eller negativ passion som liksom tar din ande i anspråk, så då når du, så att säga, befrielsen som ju buddhismen strävar efter. Och uppnår då den här befrielsen från att behöva existera i jordelivet alls egentligen. Kommer du inte till det stadiet så blir det liksom lite olika kvalitet på nästa inkarnation då. Och sen har man ju inget själsbegrepp i buddhismen, så att man tänker ju inte som vi att det är samma själ som återkommer och sånt där, utan man ser det ju som någon sorts informationsenergipaket som har präglats på ett visst vis, och energierna i det går vidare då i nästa, i ett led till, så att säga. Och det där har någonting med de här, vad som händer efter döden att göra, så det är på ett sätt kanske man ska säga... Jag vet inte om de själva skulle hålla med om det, men på mig gör det ju något intryck av att det är nästan som någon sorts kosmisk sorteringsprocess som äger rum. Så och en slutsats av det blir ju då att det har väldigt och det säger man ju i alla traditioner, oavsett om man tänker som de här tibetanska buddhisterna eller inte. Det har oerhört stor betydelse hur man lever sitt liv och vad man fäster vikt vid. För det är det som egentligen avgör hur det blir sen då när man lämnar kroppen och eventuella kommande liv. Samma sak säger man ju enligt vissa tolkningar i alla fall i den gamla Egypten, som också har en avancerad lära om det här, vad som händer efter döden. Och för övrigt även i den klassiska kristna traditionen så är det ju hur man lever sitt liv som avgör vad som händer, och inte då kanske i någon sorts yttre moralisk mening, även om det inte är oväsentligt, utan ens faktiska, verkliga inre attityd och förhållningssätt och att man har Guds kärlek i sig, så att säga, sådana saker.
Så att om de här tibetanska munkarna skulle hört på det här radioinslaget så skulle de sagt ja, det där, det må visserligen vara sant det som sägs här, men det är ju bara första stadiet, första steget på en lång vandring.
Ja, det kan det vara. Men det jag också skulle säga är att även de här meditatörernas rön då och i den traditionen är ju saker som personer som inte bokstavligen har dött har gjort, så att säga, kommit fram till. Jag tror ju att det finns, personligen tror jag att det finns en koppling mellan vad som händer efter döden och den här sortens erfarenheter. Jag tycker det skulle vara konstigt om det inte fanns någon sån koppling. Men man kanske ska akta sig för att dra allt för vittgående slutsatser om hur det är då i det här andra tillståndet när man inte har någon kropp, för att ja.
Nej, men någonting man kan säga, det är väl att, för att det finns de, när jag läst om det här så har jag också kommit över, och då har jag läst sådana mer västerländska liksom, ja, läkare som har studerat det här, och då verkar det finnas, även där så verkar det finnas olika nivåer. Men någonting som är intressant, att det här att du återupplever ditt liv, det verkar komma väldigt tidigt. Alltså det var en i Hans Ingmarks studie som, han var bara död en minut, eller nej, han var inte död, hans hjärta stod still i bara en minut, men han hade då ändå hunnit, upplevde han i princip återuppleva hela sitt liv. Och det där att det kommer så tidigt i erfarenheten, det tycker jag är intressant.
Där skulle och sen man ju i och för sig vilja, jag också, det där har jag ju också läst många beskrivningar av det där, men egentligen skulle jag vilja fråga vad de menar, vad betyder det, vad är det de har återupplevt? Har de återupplevt exakt varenda sekund, varenda situation, varenda relation, precis rubbet, liksom säga att de är 50 år, de är 50 års alla, varenda erfarenhet, varenda upplevelse de har varit med om. Är det det de menar, eller är det någon sorts sammanfattning, eller är det vissa saker, eller det där skulle man jag vilja veta mer om. Jag läste någon som berättade om det där som hade erfarit, och det tycker jag inte andra har framhållit på samma sätt, så det kanske varierar. Men den personen i alla fall hade inte bara upplevt sitt eget liv, utan också hur hans, eller om det var hennes, det minns jag inte, liv hade liksom påverkat andra. Vad han hade gjort, alltså han hade fått deras syn på det. Alltså det blir en sorts dubbel perspektiv då.
Det är ju jätteintressant. Alltså det är ju inte svårt att koppla, nu har jag kristen teologi i bakhuvudet här, alltså det här som någon slags dom. Alltså då är det inte dom på det här sättet att vi står inför en domare på jordisk vis, utan just att domen är att du går igenom ditt livs liksom mest, ja, de kan ju vara många smärtsamma ögonblick,
ja, där man har
tillfogat andra människor skada, och då får man plötsligt uppleva hur det var hos den i den andra. Alltså det måste ju vara någon typ av dom, men det är i alla fall en djup rannsakan som det leder till, eller hur?
Ja, visst. Vad ska jag säga? Det låter ju såklart.
Ja. Ja, men det här är så, jag kan inte riktigt förklara varför det här gör mig så, vad ska jag säga, munter. Men det är väl för att det ändå är lite mer handfast än andra saker. Alltså vi har talat om senaste gångerna vi har mötts och suttit ner kring olika ämnen, då har det varit saker som, ja, det finns så många vittnesmål, men det finns aldrig några bevis. Det finns det ju för sig inte här heller.
Nej, men
det här liksom sker i så... Nej, bevis är det inte, men det sker i så vardagliga situationer.
Ja, det men det gör ju allt det andra också. Jag menar, ja, vi pratar om väsen i ett program, vi pratar om UFO eller UAP, och det jag tycker det är helt jämförbart egentligen. Faktiskt.
Ja,
jag säger inte att det är samma sorts upplevelse, men det är liksom det är alla sådana upplevelser som, så här, går utöver vår vanliga västerländska materialistiska metafysik. Alla sådana upplevelser, det kan man notera, va? Att de brukar med modernt sinnelag så brukar de kategoriseras för sig liksom. Så att du har en närdelen upplevelse, det är en grej. Du ser ett UFO eller blir bortrövad av några varelser på något kallat UFO, det är en grej. Du ser något troll i skogen, ja, det är en helt annan grej. Eller du kan förflytta föremål med tanken, det är en grej. Du telepati, det är en sjunde grej. Alltså alla de där grejerna ses isolerat på något sätt, va? Och jag skulle nog säga att allihopa är var och en på sitt sätt tecken på att tillvaron inte är som vi i moderna världen har lyckats inbilla oss att den är. Och med vårt vanliga sätt att tänka och krav på så kallade bevis och alltihopa, vad skulle det betyda egentligen? Skulle det vara något sorts rationellt argument för att det måste vara sant? Ja, men det har väl ingen kraft i sig egentligen. Eller skulle det vara någon sorts... Man har ju försökt, det finns ju så kallad parapsykologi, och den lider ju av den här stuprörskategoriseringen egentligen, som jag nämnde nu. Summan av alla... vad ska jag kalla det? Summan av alla verkligt eller vetenskapligt någorlunda gediget utförda studier på det så kallade parapsykologiska området är ju, borde ju vara, om man är strikt rationell, fullständigt övertygande om att det är realiteter det är frågan om här. Men det är ju ingen som tror på det i alla fall. Så att det där med bevis är ju egentligen bara någon sorts nonsensresonemang man hamnar i. Det enda som hjälper, och det var ju så du började med inleda egentligen, va? Det enda som hjälper är att antingen att man träffar någon som man märker måste ha en direkt erfarenhet och den här personen är verkligen påverkad och förändrad i livet. Eller att man själv är med om någonting. Med andra ord, det är egentligen bara den direkta erfarenheten som säger någonting om någon aspekt av verkligheten i alla fall. Man kan inte nå verkligheten, den levande, ständigt pågående verkligheten i något avseende överhuvudtaget, indirekt genom bevis eller experiment eller resonemang. Man måste vara med om saker.
Men det som är så radikalt med det här är ju att, alltså, och nu får vi en möjlighet här när vi liksom tar första steget in i det via modern läkarvetenskap och inte via religioner till exempel. Det är ju att det trots det så blir de här erfarenheterna, de blir en påminnelse om att vårt ansvar som människor kanske ser annorlunda ut än vad man tror. För att det är ju faktiskt så att, säg att vi bara är en typ av avancerad maskin där hjärnan då framställer ett medvetande på något nästan bedrägligt sätt då. För det är egentligen, i grunden så är det en väldigt materiell sak, även om vi som människor kanske inte upplever det så. Och det här då, som när man stänger av maskinen så dör vi då, kroppen förmultnar och ruttnar och det är inget mer. Alltså det där, jag vet inte om jag låter som en dum predikant här nu, men ett sånt synsätt på döden som bara ett utslocknande, det leder väl till någon typ av dekadens. Alltså det,
ja, det gör det ju. Bevisligen skulle jag säga. Apropå bevis, så är det väl någonting som är bevisat vid det här laget, så är det väl det.
Ja, så
ser man
det,
inte det, ja. Som måtte man vara svårartat blind. Men det är ju inte, apropå det där, den uppfattningen då, den här materialistiska uppfattningen, den är ju en ren teoretisk konstruktion egentligen. Faktiskt. Det finns ingen erfarenhetsgrund för den alls. Det är nog inte många som riktigt förstår att det bokstavligen är så. Och nu tar jag i ordentligt, för att det här kan man skriva en bok om som skulle kunna åtminstone övertyga en och annan om att det måste vara så. För hur skulle det annars kunna vara? Det är liksom, vissa saker går det bara att inbilla sig med den rationella tankens hjälp. Så den rationaliteten är extremt bra och kraftfullt verktyg som man måste behärska. I alla fall i vårt samhälle. Men att tro att man med hjälp av rationellt konstruerade resonemang skulle kunna säga någonting som har någon erfarenhetsmässig eller verklig giltighet överhuvudtaget, det är nog den värsta av inbildningar. För varje rationellt resonemang bygger på att man gör vissa antaganden. Och den här materialistiska uppfattningen bygger ju på ett grundantagande, nämligen att det enda som egentligen i grund och botten är verkligt, det är det som är definierat så som materiellt på ett visst sätt. Och varför ska man tro på det? Det finns ingen större anledning att tro på det. Alltså, det är ju så med grundantaganden, eller så kallade axiom i logiken. De kan inte bevisas. De utgår man ifrån. Det vill säga, de tror man på.
Ja, precis. Mm. Ja, om du skrev den där boken om döden och punkterade den där argumentationen, så skulle man vilja ge den där till den där boken till väldigt många som idag, det är ju en lite växande rörelse, du kanske har kommit i kontakt med den någon gång, människor som tror att de ska kunna liksom förlänga livet så mycket att de inte kommer dö. Och det här ska då ske via olika mediciner och ett visst typ av levnadssätt.
Ja, det är ju transhumanismen det där.
Det är ju
rent nonsens alltihopa. Men det intressanta med sånt nonsens är ju att det existerar. Så att den verkliga gåtan där är ju hur man kan tro på något så dumt.
Ja, men det sorgliga är väl då att det var faktiskt en intervju i någon av morgontidningarna i helgen med en sån. Det var lite schablonartat, för han var en sån där tech-miljardär som var 45 år och berättade att hans mål var att aldrig dö. Och så åt han 100 tabletter per dag och sov enligt ett extremt schema och höll på med massa saker för att förlänga sitt liv. Men då skulle man ju vilja gå fram och säga till honom att hallå, du har ju redan evigt liv. Det är bara att du inte har det på det sättet som du tror.
Han beter sig ju... Den sortens beteende betyder ju att man på ett religiöst, fanatiskt sätt tror på vissa grundantaganden. Till exempel i förhållande till den levande kroppen, att den består av någon sorts materiella beståndsdelar som man kan manipulera genom att käka vissa piller. Det är ett grundantagande för att man skulle kunna tro på att man skulle kunna leva för evigt i princip genom att äta 100 tabletter om dagen. Eller någon annan teknisk ingrepp, spelar ingen roll vilken karaktär det är. Liksom alla sådana här yttre tekniska ingrepp förutsätter ju att man föreställer sig den levande kroppen som en maskin. Det är alltså ett grundantagande. Men det finns ju ingenting som kan bevisa det, apropå bevis. Däremot finns det väldigt mycket som kan väldigt tydliggöra, väldigt konkret, att det kan inte vara så.
Lär man sig inte heller från myternas värld ofta att evigt liv på jorden, det är ofta någon typ av straff?
Ja.
Alltså titta på de här vampyrmyterna till exempel. Precis. De präglas ju av det.
Ja.
Det är någon som får en förbannelse över sig och då behöver dricka blod för att leva. Det skulle kunna översätta till de här medicinerna då som de här techmiljardärerna tar. Men å andra sidan, om man är väldigt rik och lever i en värld där materiell rikedom betyder mycket, då är ju döden skrämmande. För att även om de här vittnesmålen då pekar åt rätt håll, och det som du och jag har antytt att vi försöker, ja, det vi bejakar då, att det finns någonting bortom döden, så du kan ju inte ta med dig dina pengasäckar direkt. Det är någonting som inte förs över till andra sidan.
Alltså nej, det tror jag väl i och för sig de här människorna förstår. Det är väl på ett annat plan egentligen. Det är någonting med att man
jo, de
vill
förstår ju det.
Fortsätta att kunna uppleva saker eller någonting.
Ja, men de förstår ju det. Men det är ju därför som de är så rädda för döden. För de förstår ju också att allting som är deras liv kommer de ju förlora i döden. Alltså ja. Förstår du? Det är ju det om du lever i en väldigt materiell värld eller ett väldigt materiellt inriktat liv, då blir förlusten, döden blir en mycket större förlust.
Jo, det är klart, men det är ju så tydligt för en utomstående så att säga att det drivs av rädsla allt sånt där.
Ja,
det ska man väl generellt vara misstänksam mot oavsett om det handlar om detta eller vad som helst i samhället eller i livet. Om all mänsklig strävan som är driven av rädsla kan ju inte vara grundad i någonting riktigt välgörande egentligen.
Men tror du då, alltså nu var ju det här, det som fick mig att börja tänka på det här ämnet, det var ju ett väldigt blygsamt litet inslag.
Jo, det var det ju.
Det var det ju, så det är svårt att dra några liksom stora växlar på det egentligen. Men jag tycker det sa någonting, alltså någonting ja, kanske i rörelse det kring de här frågorna ändå. Eller hur?
Visst gör det. Och som jag sa, jag tycker ju att det säger någonting om tidsandan ändå. För jag tycker det börjar dyka upp mer och mer sånt där. Och sen, men sen är det ju eftersom vårt samhälle då historiskt har blivit som det är. Finns det en otrolig naivitet och vilsenhet i hur man överhuvudtaget ska förhålla sig till det här. Såna här saker. Vi är vana vid, och det är ju inget fel att begreppsliggöra saker och kunna förstå saker begreppsligt och tala om det och byta tankar om det och så vidare. Men vi har ju ingen i den moderna världen som är indoktrinerad i den här materialistiska grunduppfattningen, så har vi ju inte riktigt några intellektuella verktyg och liksom sätta in såna här upplevelser i något sammanhang som relaterar till andra delar av livet som vi diskuterar i olika sammanhang. Det liksom blir en grej för sig själv. Och ja, men det var väl bra för de här personerna då? Då fick de frid. Okej. Och det kanske vi ska ta hänsyn till i sjukvården, men det blir liksom inget mer. För att hela sjukvårdsapparaten och hela samhället är organiserat efter helt andra grundantaganden om livet.
Vad tror du själv då? Är du inne på det här tibetanska eller egyptiska spåret?
Att nej, ingen egen uppfattning om detta. En sak som har väl ha hänt mig genom livet är att jag har blivit mer och mer, mindre och mindre benägen att ha någon särskilt jättebestämd uppfattning om någonting egentligen. Utan jag håller mig till det jag själv vet att jag har erfarit och dess innebörd och dess konsekvenser i mitt liv, och jag grundar mina resonemang i det i största möjliga utsträckning. Jag tar till mig, i den mån jag stöter på olika mera intellektuella formuleringar och metafysiker och så vidare, så i den mån jag känner att de klargör eller säger någonting om vad jag själv vet att jag har varit med om och som har präglat mig, då kan jag så att säga pröva dem och hålla mig till dem en viss sträcka. Men jag aktar mig för, och det skulle jag nästan rekommendera vem som helst egentligen, att akta sig för att fästa sig vid specifika förklaringar och formuleringar av någonting. Utan se verbala förklaringar och motiveringar och modeller och resonemang. Se det för vad det är. Ord som kanske hjälper till att bena upp och klargöra någonting. Men det är liksom själva saken finns inte i orden. Så att tro på någonting på det sättet. Det är blir lätt vilseledande. Jag säger inte att det nödvändigtvis alltid blir vilseledande, men det blir väldigt lätt vilseledande om man fastnar i ett tänkesätt, så att säga, ett perspektiv formulerat på ett visst sätt. Så därför kan inte jag säga något slutgiltigt om vad jag, apropå din fråga, vad jag tror om det här. Det enda jag känner mig relativt säker på är att det enda jag känner mig helt säker på, det är att våra liv är oerhört mycket mer omfattande och rikare än vi kan förstå. Och de är inte begränsade till det vi i vardagslag i vårt samhälle betraktar som den fysiska kroppen. definitivt inte. Det är jag helt säker på. Det är jag liksom lika säker på som att jag bor i en viss by, en viss landsända här på jorden. Men så, och utifrån den säkerheten kan man naturligtvis avgöra huruvida olika tankegångar och teorier och metafysiker är mer eller mindre, jag vet inte vilket ord man ska använda, träffande. Det kan man ju göra. Så de som förnekar det kan man ju inte ta på allvar, till exempel. Men specifikt exakt vad som händer efter döden och vad sjutton är det frågan om egentligen? Jag kan inte säga att jag har något, egentligen, jag har väl mina personliga aningar, men det är ingenting jag, definitivt ingenting jag vill göra någon lära av.
Det jag kan ha som förhoppning i alla fall, alltså jag tycker det verkar lite, om jag får uttrycka det så, jobbigt ifall det skulle vara på det här tibetanska sättet eller det egyptiska.
Ja, det tycker jag faktiskt
att,
jag också.
Att livet efter detta eller livet mellan liven eller vad man nu ska kalla det är någon slags ny prövning. Alltså ja, prövningen måste ju vara detta liv. Alltså detta liv är väl prövningen och sen så är det där någon slags utvärderingsstation då.
Ja, men om, helt om, med.
Ja, om det här som
men det är
som
ju säkert Egypt, därför ja. Det är ju säkert därför som buddhisterna vill slippa fortsätta.
Ja, jo,
eller hur?
Ja,
slippa liksom hamna i det där läget att ja. Den ena prövningen efter den andra. Jag frågan är om inte de riktigt djupaste mystika stråken i alla de här traditionerna är ute efter just det, att slippa upprepningen, slippa gå igenom prövning på prövning. Så att jag tror det är inte ovanligt att sympatisera med det du sa nu.
Ja, jo, nej men det jag tycker att livet har ju sina, alltså om man ser allvarligt på det, så har ju det är ju en prövning, eller hur?
Ja,
det är ju det.
Det tycker och jag.
Det går ju att se det egna livets alltså nu behöver ju livet, det behöver inte vara så himla dramatiskt egentligen livet, men det är ju ett uthållighetstest på många
ja,
sätt.
Ja, det är det. Visst är
det är ju det. Alltså det är ju det. Och alltså någon typ av uthållighetstest som jag tycker att jag kan se i mitt liv nu när jag är ju inte så himla gammal, men ibland känner jag mig lite gammal som snart 45-åring, det är ju att inte stagnera. Alltså jag kan ju se redan nu i min omgivning människor som pratar om samma saker, tänker på samma sätt, gör exakt samma saker år ut och år in, sitter också fast i samma problematik år ut och år in, och det kommer inte ske någonting mer. Det är liksom känslan när man träder in kort i deras liv. Och det där försöker jag hoppas att jag inte hamnar där. Jag hoppas att jag kan få bibehålla någon typ av vitalitet, i alla fall på ett inre plan, även när jag blir äldre. Det där,
ett sätt att klara det är väl det jag sa för en stund sedan, att inte fastna i ett perspektiv på saker och ting.
Ja, det är sant.
Så träna sig i, alltså avsiktligt förstå att man behöver kunna skifta perspektiv. Inte bokstavligen hela tiden, men alltså då och då allt eftersom. Så i vissa situationer i livet så är det ett perspektiv som kommer närmast vad man behöver förstå eller veta eller lära sig. Några månader senare i en annan situation så är det ett helt annat perspektiv som är det som behövs. Och det gäller ju både det personliga livet och i mera, vad ska man säga, gemensamma uppgifter och arbeten och forskning och allt möjligt. Förmågan att skifta perspektiv är någonting som vi i västerländsk kultur är extremt dåliga på av historisk hävd. Här är det en sak i taget som gäller, och inte bara i Sverige utan västerländska generellt är ju det. Det liksom ska finnas en total förklaring till allting. Det är vad man helst vill hitta. Det är väldigt vanligt. När man är i den fällan, vare sig på ett personligt vardagligt plan eller på ett mer filosofiskt plan, ja, men då skulle jag säga att man har stagnerat, som du är rädd för.
Men ett sätt att behålla vitaliteten är väl också att tänka på döden. Alltså det brukar ju den gamla filosofin lära oss. Ja. Att både döden i att livet är kort och att även om man bara är 45 år så finns det inte en evigt antal vår. Jag sitter här och längtar väldigt mycket efter våren. Alltså, jag hoppas jag får uppleva några vårar till. Men de är inte oändligt många. Utan det här är ju någonting att ta tillvara på. Jag försöker i alla fall intala med det för att hitta den här vitaliteten. Att, ja, men mitt liv är inte evigt. Det är nu det gäller. Det är nu på något sätt.
Det där håller jag helt med om. Det, för att det spelar ju ingen roll om man har haft en nära döden upplevelse eller någon annan erfarenhet som gör att man förstår att det här fysiska livet är inte allt. Man dör ju i alla fall som den man är nu. Jag håller verkligen med om att man i den mån att minnas döden, så att säga, har den i åtanke, memento mori som man sa för, är ju helt grundläggande för att hålla sig vital. Det är ju ingen slump att apropå jag och giftormarna eller någon som håller på med farliga sporter eller någonting. Det är ju ingen slump att man upplever en förhöjd vitalitet i potentiellt hotfulla eller hotfulla situationer. Mm. Så att tänka på döden på det sättet, att det är ett bokstavligt totalt för alltid slut på just detta livet, bör ju helst ha en positiv vitaliserande effekt faktiskt på en. Nu gäller det liksom.
Mm, precis. Men, och det gäller ju också för att det här antyder ju, om det skulle finnas en fortsättning efter, då antyder ju det att det, alltså i alla fall drar jag den slutsatsen, att det kanske också finns någon typ av uppdrag. Någonting som
ja, det har ska vi utföras. Någon gång tidigare. Ja, det har vi ju. Jag har ju upprepat, så att säga, eller jag har ju haft någon sån känsla. För min del. Sen att man har en känsla av att man att det, och det är inget ovanligt. Jag tror det är ganska vanligt. Så det betyder ju inte att man nödvändigtvis fattar vad det går ut på. Man bara känner att man gör vad som känns går i rätt riktning och så blir det, ja, väl något.
Ja, det behöver inte vara, alltså uppdraget behöver inte vara storslagna saker att man ska.
Nej, och ingenting av det här
är kontinenter eller
nej, vad sånt. Gäller allt det här så är det viktiga är att inte, för det relaterar också till dödsskräcken eller rädslan eller oron beroende på hur man är. Nämligen ingenting av det här får fastna i någon sorts egocirkel, för att då försvinner alla de här vitala möjligheterna direkt, och det är bara i någon sorts begränsat egoperspektiv som man är rädd för döden också faktiskt, för det är ju egot som är rädd för att försvinna.
Ja, precis. Men en sista sak här. Dör egot i döden? Alltså det är kroppen dör ju. I och för sig finns ju i kristen tradition säger man ju kroppens uppståndelse, så att det är en väldigt mystisk sak.
Ja, men jag tycker det är en bra det är en bra fråga det här med dör egot. Ja. För jag kan säga jag vet inte, för att det beror ju också på vad man menar med saken. Det jag menade nu var en sorts självupptagen självcentrering som vi alla känner igen om vi går in i, eller hos andra ännu lättare. Så jag menar bara det egentligen. För att det är en sorts, det är en begränsning av en själv, ens potential, eller bättre sagt kanske. Men sen kan man ju fästa lite andra djupare saker vid egot, vid den personliga jaget, existensen liksom. Hur det är med det i det här större perspektivet, det hör väl till de viktiga i och för sig, och i alla fall för mig delvis, eller ganska stor utsträckning, obesvarade frågorna. Det är lätt att ha en massa olika mer eller mindre värderande uppfattningar om det hela, men tänker man mer kritiskt på det hela så är det inte så lätt att veta hur man ska tänka alls. känner jag. Numera. Jag kanske lät säkrare om vissa saker för 10 år sedan, men jag blev osäkrare på vissa saker också med tiden.
Det som en sista sak kan säga om de här vittnesmålen om nära döden upplevelsen är ju ändå att alla säger att det är någonting väldigt konkret. Alltså det är inte som en dröm.
Nej,
det är inte som att en narkosläkaren tog lite för mycket narkosmedel eller jag fick för mycket morfin, eller det är inte det, utan det är någonting helt klart.
Det är det som gör att det ena har en annan kvalitet, det där, och det går inte att förväxla med drömmar eller andra inbildningar. Det är sant. Det tror jag stämmer. Du har hört ett avsnitt av Det sista mysteriet med mig, Per Johansson.
Och med mig, Erik Skylt. Du som stöttar oss, vare sig bidraget är litet eller stort, ger oss möjlighet att göra ytterligare ett avsnitt helt fritt från både annonsörer och finansiärer. Det är helt enkelt du som gör det möjligt för oss att producera ännu ett avsnitt i serien.
Vårt swishnummer är 123-565-3803.
Till sist vill vi rikta ett speciellt tack till vår webbmaster Ludvig Lindelöf.